Radio Länsman, Sverigevänlig webbradio. Ja, hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Länsman. Och nu har det ju varit 2 veckor i rad med intervjuer. Och det innebär ju att det är hög tid att språkas vid de aktuella ämnen. För som ni vet, tyvärr så är det ju så att vansinnet, det tar ju inte semester bara för att vi gör intervjuer. Så sätt er ner och ta del av vad som händer och sker. Vi är tillbaka efter reklamen.
För att exponera ska exponera mera. Donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med exponerat.
Ja, och så måste jag göra reklam för Granskning Sverige också. Det är en ny podcast. Och de har släppt 2 program än så länge, Är alla lika värda och Brå sågar Jerzy Sarnecki 1930-tals teorier. Det här är ju väldigt intressant och om ni inte har lyssnat på det här så föreslår jag att ni gör det. Först och främst idag då så har jag Konrad. Hej Konrad.
Ja men tjena, på dig du.
Hej, och idag så kommer ingen få för lite av Göteborgsdosen så att säga. Vi har nämligen en till göteborgare med. Hej på dig.
God morgon, god morgon, god morgon. Det var Veyron i ottan här då, ja.
Ja, det kanske det inte var. Men Konrad, vem är det där?
Jo, det är så här. Vi har faktiskt en gäst i studion så att säga här hos mig. Och den här Sam är alltså den enda killen som vet att jag även är Konrad om man säger så. Och det var väl för något halvår sedan jag berättade för han att jag var Konrad och tipsade om att han borde lyssna lite på Radio Länsman. Och ja, sen kom ju med att givetvis borde han sitta med så vi kan snacka lite. För Sam och jag pratar ju väldigt mycket om invandringsfrågor privat om man säger så. Så kan vi ju lika gärna prata det i sändning så att säga. Så välkommen Sam.
Tack så jättemycket. Tackar, tackar.
Hur är läget?
Det är mycket bra. Det är kul att vara här.
Ja, det är det väl. Jag berättar lite, väldigt lite om dig själv. Men du kan ju säga vad du, kanske vad du tycker om saker och ting i Sverige.
Ja, alltså jag tycker ju självklart som du. Som du vet. Vi har ju ändå pratat om det här i, ja, kan det vara 1 år i alla fall som vi har liksom, ja, snackat om det. Jag kan ju självklart inte gå ut med mitt eget namn. Utan jag, ja, jag heter ju inte Sam, utan jag heter ju någonting annat. Och jag och Konrad, vi har ju gått i, ja, samma skola. Egentligen och känt varandra sen, vad är det, 14, var vi 14 år kanske?
Ja, något sånt. Ja. När jag hade Tuppkam och Palestinasjal. Och
så att vi har faktiskt, man kan se det som så att vi har faktiskt gått den här transformationen eller ändringen från att vara rätt så accepterande kanske till att bli kritiska då, helt enkelt.
Ja, precis. Ja, jag minns att du var ju, trots att du med, var väl lite vänster, men till och med då vet jag att du var i alla fall lite mer, vad ska man säga, du såg väl verkligheten lite bättre än vad jag gjorde. Jag var ju helt förblindad av mina flummiga vänsteridéer.
Ja, det är möjligt. Alltså jag har väl alltid kanske varit den som satsar på liksom det förlorande laget på något vis.
Ja, just det.
och alltså, jag har alltid sett ett problem att vi tar in för mycket. För alltså, jag har haft den filosofin att man kan inte vara psykiskt sjuk och hjälpa folk. Liksom. Och Sverige idag är ett psykiskt sjukt land. Man kan inte vara psykolog.
Nej, just det.
Vad man kanske det skulle säga.
Ja, precis. Jag kan inte vara psykolog och vara psykiskt sjuk.
Precis, absolut.
Nej, så det ska bli skitroligt. Så vi sitter här och myser nu verkligen och dricker kaffe och har det gött.
Det känns bra.
Ja, det känns riktigt bra faktiskt.
Och tack så mycket för att du får vara med. Ja, det är riktigt kul. Jag har lyssnat på er sen, sen du egentligen tipsade.
Ja, nu ska du lyssna på dig själv då.
Precis, det ska bli jättekonstigt.
Ja, då är det väl ingenting att vänta på. Vi kan ju ta och börja med det första ämnet. Och ni har ju ingen aning om vad det är för ämnen idag. Så det blir en liten överraskning för er.
Ja, det ska bli roligt.
Kul.
Ja. Först ska vi prata om muslimer rasar mot runar. Och det är så att predikanten Runar har gjort något som är lättare än att räkna ut 1 + 1. Han har nämligen gjort så att muslimer över hela landet är i, citat, upprorstillstånd. Mm-hmm. Författaren och debattören Kurdo Baksi blev illamående. Hundratals muslimer ringde Aftonbladet och många med mordhot mot Runar. Ett 40-tal kränkta och maktlösa muslimer ringde Kurdo och grät ut. Kurdu jämförde Runars uttalanden med Åke Grens gällande negativa uttalanden om homosexuella. Och Kurdu polisanmälde därefter Runar.
Det här har jag helt missat.
Alltså. Ja, vad var det då som fick Runar att bli polisanmäld?
Jo. Kan vi inte få gissa? Bara först.
Ja,
jag gissar att det är någonting i stil med att han typ har sagt att, ja, men, att han inte älskar alla muslimer. Liksom. Eller det måste ju vara något sånt här lite, tänker jag.
Ja, det har ju med islam att göra i alla fall.
Mm. Vad har han sagt då?
Han har sagt så här, jag citerar och jag upprepar, jag citerar. Han blev polisanmäld för det här som sagt.
Jaha,
ja, oj då. Citat, Mohammed är ingen gud. Han var en förvirrad pedofil.
Oj.
Och så sa han, Buddha är fet. Han är rund och han är brun.
Han är rund och han är brun?
Ja.
Oj då.
Vad ska man säga om de Runar? Han är kolackblonderad och luktar och lite lätt urin.
Han har ju legat med Carola i sig, vilket jag kan tycka är skamligt egentligen.
Ja.
Vi tar det där Buddha först. Buddha är fet och alltså brun. Ska det då vara syfta på då att han... Vadå att det ska vara...
Ja, att han är indierisha, antar jag.
Ja, Siddhartha Gautama. Ja, heter han, var inte han... Ja, det kanske han var. Kanske var
han var inte vit om man säger så.
Nej, det var
han.
Men vad var det vi sa i den här intervjun med Colin? Att man får inte ens säga någons hudfärg. Kanske är det då. Men ja, det där var väl ingenting att fastna vid. Utan det är det här, citat, Mohammed är ingen gud, han var en förvirrad pedofil. Nu ska vi ha lite historielektion här, tänkte jag. Mm. Och först och främst, mina göteborgska herrar. Ni har väl hört talas om Aisha, antar jag.
Mohammeds nyårig.
Han skrev ju ett äktenskapskontrakt mot henne då, Aisha, när hon var bara 6 år gammal.
Just det.
Och Mohammed, man kan ju tänka då att ja, men, då kanske alltså, hans föräldrar skulle förbereda inför när de blir stora och ska gifta så att han kanske också var 6 år.
Mm.
Nej, han var 53 år gammal då. Och det här äktenskapet då fullbordades när Aisha var 9 år gammal. Men sen hör ju till saken också att Aisha var ju inte Mohammeds enda fru. Utan hon var hans andra eller tredje hustru. Det är oklart vilket. Men vad som däremot är säkert är att Mohammed hade åtminstone 11 hustrur. Mm. Och då kan vi undra här, mina herrar, hur många var i Aishas ålder, tror ni?
Får man gissa här också, eller?
Ja, jag har ingen aning, men jag skulle gissa 11.
Ja, alltså jag kände också just det. Det förmodligen. Det känns som att... om hon är det, varför skulle inte de andra kunna? Varför skulle han gå och gifta sig med någon 50-årig bracka? Liksom?
Nej, precis. Nej, vem hade gjort det? Och nu ska jag gå in och försvara islam här. Det är inte varje dag jag gör det. Men till exempel sägs det ju då att Maria, det vill säga hon som ploppade ut Jesus, hon skulle vara 12 år gammal när Gud då spände på henne. Så att det här är ju mycket det var ju så här förr väldigt mycket mer. Men vi är ju väldigt glada att det inte är så längre. Och men det Runar säger här är att, jag menar, Mohammed är ingen gud. Det säger väl inte ens muslimerna. De säger att det var ju Guds sändebud. Ja, precis. Och han är ju absolut pedofil med dagens mått mätt.
Med dagens standard. Ja. Skulle någon ploppa upp idag i Mellanöstern och liksom... nu kanske det är så att vi tar om det och säger, skulle någon ploppa upp idag i Sverige och... gifta sig med en 12-åring och alltså i dagens mått så skulle det ju absolut, det skulle vara vansinne. Ja,
för det har ju liksom utvecklats.
Men, det är lite
men samtidigt, det skulle vara intressant att höra, men jag har ju svårt att tro att det i Sverige eller Norden någonsin har varit accepterat någonsin att...
Nej, men vad kan vi tänka oss? 15-14 år kan jag väl tänka mig.
Det tror jag absolut.
Kanske till och med 13 liksom, förr i tiden i Sverige. För det är ju...
Ja, herregud. Jag tänker på pigorna och bondherren. Liksom. Det är säkert en del otukt som har,
ja, men, eller hur?
Som har hänt där. Det är jag helt övertygad om.
Men just 9 känns det fan då, liksom, innan puberteten blir det ju... Borde man ju till och med förr, innan puberteten kan man inte ens få barn, man har inte ens fått bröst. Varför ska man
alltså 9 år, jag kan ju outa mig själv och säga att jag har en 9-årig dotter och skulle hon
gifta
sig med en 53-årig gubbe så då, jag hade gladligen suttit av de åren i fängelset.
Ja, ja, såklart. Alltså, ja, jag hade givetvis följt med det. Jag vet inte, vi har pratat om det innan. Ja, när Samma fick en dotter så vi bara, fan, nu blir det hagelgevär liksom och baseballträn och sådär.
Ja, den tanken tänkte jag också innan jag fick barn. Men jag fick ju en son. Ja, så att jag...
Du slapp det problemet.
Ja.
Men här kan man ju undra lite, Runar. Han är väl inte helt dum i huvudet. Han borde väl förstå vad som skulle hända om han säger sånt där. Nu är han å andra sidan religiös. Och jag kan ju tycka att de kristna borde ju säga sånt här. För att med tanke på vad muslimer säger om kristna. Det är ju två olika religioner som det är ju gjort att de ska kämpa mot varandra, ja, tycker jag.
De har läggat i fejd också alltså, ja, för i århundrar liksom.
Och det är ju först nu liksom svenska präster menar att nej, det är klart vi ska ha liksom, muslimer i svenska kyrkan. Mm. Och det är samma gud som är förvirrad.
Men det som är lite, jag tycker är lite intressant där, det är varför, alltså som då svenska kyrkan, de är väldigt alltså, accepterande emot islam.
Allt.
Varför kan inte den acceptansen vara, liksom betalas tillbaka? Mm. Varför ska man hålla på och känna sig kränkt? Mm. Alltså, jag skiter fullständigt i vad folk tänker i sina egna huvuden hemma. Liksom, och vad de gör, det bryr jag mig inte om. Men så länge liksom, och folk måste väl ha rätt att tycka. Sen så kan man ju kanske uttrycka sig liksom mindre klumpigt.
Mm, jo, det kan man väl tycka.
Och självklart, och Runar, men han är väl liksom inte känd för att vara någon liksom skicklig debattör.
Nej,
heller.
Nej,
liksom.
Nej, verkligen inte. Nej,
han brukar bara känd sitta och skaka ett hörn och vara norsk.
Nej, och han Åke Gren, kanske inte alla vet vad han sa, men Åke Gren sa ju att homosexuella är som en cancersvulst på samhällskroppen. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Det håller liksom inte jag med om. Men å andra sidan tycker jag att det ska man ska väl få tycka det. Man ska väl till och med få säga det, kan jag tycka. För att man ska ju få säga nästan vad man vill. Det är ju det som kallas yttrandefrihet. Och det sägs att vi har det i Sverige i alla fall. Men här ser vi, nu blir han polisanmäld. Nu tror väl inte jag han åker dit i för sig.
Det skulle inte förvåna mig.
Eller ja, det kanske han gör.
Nej, för det känns som en sån där, ja, här ska statueras exempel. Mm. Liksom, och nu bannar mig, Runar kan inte gå och liksom frikostigt sprida hat. Och, så de kallar det för hat. Alltså,
men är det hets mot folkgrupp då, tänker du?
Jag vet inte vad det kan vara. Det är väl hets mot någons religion. Ja,
det kan bli en rasistgrej.
Förmodligen. Alltså,
men eftersom det har blivit så stort så lär det ju säkert bli något av det. Eftersom... Mm. Ja, som de sa att det var, hur många var det nu som bara skrev till Aftonbladet? Det var ju hundratals till och med.
Ja, men såklart.
Men alltså, det hade varit roligt att faktiskt få läsa. Det här är ju något helt nytt för mig, men det hade varit kul att faktiskt få läsa vad är det de skriver. Mm. Alltså, är de verkligen så kränkta?
Ja, men såklart.
Och det är ju helt otroligt att man liksom kan bli kränkt över att någon tycker inte som mig. Mm. Och någon tycker att min lilla låtsasgud är hit och dit.
Ja, men det var en del mordhot som de drog jämförelse med någon i Holland, om jag inte minns fel, där som blev mördad. Som
var det han Pim Fortuyn eller?
Mm. Ja, det kanske han hette. Mm. Och att, ja, någonting då om det och Runar då. Så att det var ju direkta mordhot.
Alltså, det finns nog olika typer av muslimer i Sverige. Alltså, det finns de som är... det är väl lite som man skulle jämföra kristna liksom, att det är livets ord och det finns Jehovas vittnen. Mm. Och sen finns det de som är lite så här söndagskristna liksom, de är hemma, och det finns det säkert inom muslimer, eller ja, det finns ju säkert muslimer som är såna också.
Ja, absolut.
Som är liksom rätt lugna med det. Ja. Men vad jag menar är att alltså, eller någonting som är rätt viktigt att ta upp, tror jag, det är att unga killar, lite halvt osäkra, de känner att samhället liksom på något vis har svikit dem. Alltså, de vänder sig kanske inte till första del till sina föräldrar, för föräldrarna kanske på något vis i deras ögon är misslyckade också. Mm. På grund av att de kommit in på arbetsmarknaden, de har problem att liksom integreras och så vidare och så vidare. Och då vänder man sig till sin imam istället. Mm. Och den här imamen, om den som i, liksom, i sin maktposition har väldigt dåliga värderingar, då kommer det smittas på den här ungdomen. Och ja, den här ungdomen kommer bli tyvärr ett problem för oss i det här landet.
Jo, det ser man ju också. Säger jag ändå det, att det minns jag inte hur många, men det är väl mellan typ 20 och 50 personer som åkt ner till Syrien nu till exempel för att kriga för islam då. Och det här är ju till största delen ungdomar som är födda i Sverige, som pratar jättebra svenska, som har gått igenom hela det svenska skolsystemet, men ändå har de blivit så jävla hjärntvättade att de är beredda att offra sitt liv för någonting de inte har en jävla aning om. Och det är ju så här religion funkar liksom. Och man pratar mycket om liksom, islam, och, men hur är det hit och hur är det dit? Men någonting man ändå kan enas om, och det har vi sagt innan också, att kristendomen har tvungen att gå igenom liksom, ett stålbad liksom, och moderniserats och kastat ut mycket av de här dumheterna. Det här har inte islam gjort än.
Nej, och som jag alltid har sagt och som vi brukar prata om när vi pratar privat, alltså att vi har precis, enligt min mening, tagit oss ur en förtryckarreligion. Mm. Mm. Och nu har vi en ny som vi är välkomna med öppna armar.
Och liksom
ska,
liksom.
Ja, precis, och vi ska uppmuntra. Jag tycker att liksom håll skiten kort, ärligt talat.
Ja, men eller hur?
Folk får gärna tycka och tänka vad de vill. Men påverkar inte alla andra i samhället liksom. Punkt slut.
Nej, men precis. Och man räknar ju mellan, liksom, att mellan 70 och 90 000 ändå, om man säger svenska tjejer, lever under hedersförtryck liksom. Och vem fan tänker på dem? Vem hjälper dem?
Var är du nu, Gudrun Schyman?
Ja, men eller hur?
Ja, precis. Och jag kan avslöja en jävligt kul grej här. Jag twittrade faktiskt en gång till Gudrun Schyman när det här var ett rätt hett ämne om en kille uppe i Trollhättan som han vägrade ta kvinnor i hand.
Ja, just det, en klass.
Han skulle väl få någon sommarpraktik av något slag. Och han, det slutade i vilket fall som helst i att han fick skadestånd av kommunen. Och då skrev jag en tweet till Gudrun Schyman och frågade, vart är du nu, Gudrun, när liksom starka tjejer inom kommunen blir diskriminerade och liksom hotade av sina arbetsgivare för att de inte viker sig för en religiös.
Det var nästan det som var det värsta, att hon fick en åthutning för att hon, för om jag minns det rätt så hade väl hon sagt så här: okej, men för han hade ju sagt att jag får inte ta kvinnor i handen om jag inte kan tvätta mig efteråt. Hon bara, alltså, tänk bara höra en sån sak. Tänk om jag hade sagt det till en homosexuell man.
Ja,
nej, men jag tar inte bögar i handen om inte jag kan tvätta mig efteråt.
Precis. Av liksom, eller än värre, att någon kommer till min arbetsplats och är mörkare. Du, jag tar inte det i handen för du är svart på grund av ideologiska skäl.
Ja,
alltså du kan ju fatta, jag hade ju åkt ut med huvudet före.
Finns ju inga religioner.
Nej.
Men nu får jag dra i den göteborgska bromsen här och gå tillbaks till det här snacket om Mohammed pedofil och den här artikeln då på Aftonbladet och Kurdu Baksi. Då frågar ju de på Aftonbladet, hur ser du på uttalandet i sak? Det här svaret är ganska lustigt och det ska bli roligt att höra era reaktioner. Mohammed var ingen pedofil eftersom det var ett legitimt äktenskap. Pedofili är på en annan nivå, till exempel när man köper sex av barn.
Är han galen? Undrar jag. Alltså, i vilken jävla värld lever denna människa?
Sverige.
Men det är en annan värld.
Men alltså, menar han på fullaste allvar, om jag går ut till ett dagis och tar en 9-årig flicka, låter henne skriva på ett jävla papper och sen kan jag gifta mig med henne, och då är inte det är helt OK enligt dem, eller?
Ja, visst.
Och alltså, jag kunde inte tolka det på något annat sätt än att det var den här kurden som sa det här, eftersom det fortsätter i artikeln och det nämns ingen annan därefter, så att det måste ju vara han som har sagt det. Och det här är en person som man ändå har hört talas om en del.
Jag var med, jag känner igen namnet.
Vi vet säkert vem det är. Men just att en sån person, alltså egentligen, det är klart jag inte blir förvånad. Jag höll på att säga att en sån person framhävs i Sverige. Men då kanske jag bör tillägga i dagens Sverige. För där hängs ju alla möjliga idioter fram. Och döma av det här uttalandet så känns det som att hjulet snurrar men hamsten är död även i hans fall.
Ja, och just kring pedofili och det här med det är bara pedofili om barnet inte vill och sådär. Om man sätter sig ner ordentligt och tar ett litet kliv in på till exempel Flashback, så har ni en pedofildel där man kan se pedofiler liksom diskutera. Och samtliga pedofiler menar ju att nej, men de här barnen vill ligga med mig, de visar liksom sexuellt intresse. Och det kanske barn gör, det vet jag inte. Men det innebär inte att det är rätt att ligga med barn, för det är ju barn liksom. Det är ju inte svårare än så. Så hans argument där är ju givetvis helt...
Men vill, ja, det är väl inte så konstigt att personen måste ju uppenbarligen då ha... hjärntvättat barnet till det, för att jag menar, du vet ju själva att barn är väldigt lättpåverkade individer, så att de kan ju inte säga det. Det är ju klart de som har påverkat barnen då.
Är du 9 år, ska jag vara riktigt ärlig, har du ens en aning om vad sex, äktenskap, alltså vad det är?
Nej, såklart.
Alltså när jag var 9 år så det viktigaste för mig var liksom Transformers och G.I. Joe.
Ja, men absolut. Mm. Och sen vet man ju att jag menar, små tjejer kan ju liksom bli kära i en inom jättestora citationstecken. För att alltså barn är ju sådana, herregud. Men det är ju ingenting, det ska ju inte vuxna utnyttja, såklart. Och här har vi då Kurdo Baxi som han går in och försöker omdefiniera då pedofili för att Mohammed inte ska verka dålig. Jag vet inte, är han ens muslim eller?
Jag vet inte vem killen är, och jag har inte läst artikeln, men jag kommer definitivt läsa den efter det här och se vad människan skriver. För att det känns som att han inte riktigt är förankrad i verkligheten. Och alltså 9 år för mig är 9 år. Ja, och sen du har det på papper, och du har det skrivet i blod, eller hur fan du nu gör. Ungen är 9 bast, liksom.
Precis.
Punkt slut. absolut. Ja.
Så då kommer vi fram till det att det är pedofili, hur man än vrider och vänder på det, punkt ja. Slut. Så att,
ja, med dagens.
Så Runar ska inte få någon smäll på fingrarna för det, nej.
Men jag måste fråga innan vi går vidare lite fort. Mm. Fick jag något skit för det här med Buddha då? Var det någon jättearg
buddhist? Det var ingen, stod ingenting mer om det i artikeln.
Nej, det märker vi om en vecka när Runar har blivit nedslagen av en tibetansk ninja.
Ja, jag tänker att säkert ni och många lyssnare, man undrar alltid, men vart är de här moderata, vanliga muslimerna liksom? Varför hör vi aldrig någonting om dem?
Det är faktiskt intressant.
Men och grejen är, delvis kan det ju bero på att de är ganska sällsynta, men sen är det ju faktiskt mycket för media. Vilka väljer de att lyfta upp? Vilka debattartiklar väljer de att ta in? Absolut. Vilka väljer de att ha med i debattprogram och sådär? Och det kan ju mycket väl vara så att media, de gillar ju konflikter och sådär, det blir mer tittarsiffror, så de tar bara in de extrema, för det ser vi ju vänstermuppar särskilt. Har ju alltid de här mest vansinniga feministerna som sitter med.
Men nu går vi vidare till nästa. Och det är vad programmet heter. Morgondagens ledare, transvestiter. Mm. Och det här läser vi då från Fria Tider. Enligt Grön Ungdom, Västmanlands nya stadgar, kan två kvinnor eller två transvestiter välja som språkrör, men inte två män, det rapporterar VLT. Språkrörskonstellationen får ej besittas av två personer som definierar sig som cis-män, lyder den nya formuleringen. Cis-män syftar då på män som upplever sig själva som män och inte som kvinnor eller någonting däremellan. Det är en exakt definition vi tror gör skillnad och hoppas ska sprida sig, säger Anders Paulsson, som är ett av förbundets nya språkrör. Mm. Först och främst, jag tittade in lite där och såg en bild bland annat på den här då, Anders Paulsson. Jag skulle vilja säga att han är en hemsk cisman. Vet ni varför? Han har ju någonting som kvinnor inte har. Han har skägg. Ja, han har skägg, ja. Men för det andra då, det här är lite intressant. Alltså, vilken skillnad gör det egentligen då? De pratar om att det här gör en skillnad. Om det inte är då män som identifierar sig som män, eller män som identifierar sig som män. Vad är det för skillnad de pratar om och att de hoppas att det här ska sprida sig?
Ja, jag undrar lite vad Miljöpartiet håller på med. Snacka om vilken värld man lever i. Det här är väl, jag tror de flesta i Sverige vet ju inte ens vad en cisman är. Det här är ett ganska nytt ord liksom. Ja. Jag vet inte om du har talat om
det. Nej, aldrig någonsin. Alltså, jag har inte det här.
Och jag menar, hur många av Sveriges män är cis-män? Jag skulle väl gissa 99,5%. Så om man ska kolla någon slags representation här, så om då det skulle sitta, för det får säkert sitta två cis-män då, om jag förstår rätt, landsman. Det är väl okej?
Nej, nej, alltså, så
eller,
det,
nej,
nej, precis, nej. Nej.
Det är svårt här,
det är de som upplever sig som män, så de ska bort.
Men två icke-cis-män får sitta då, eller? Två transsexuella till exempel.
Ja, det är väl så då, ja.
Och jag menar, ska man inte ha någon slags, det enda vettiga, har man två platser och ska ha så stor representation som möjligt, så bör det ju vara en man och en kvinna, tänker jag. Och tar man däremot 1000 representanter, så kanske två där då kan vara transsexuella och vet, några, vi ska väl försöka ha så representativt som möjligt. Och jag kan ju bara tänka mig att det är väl klart, om man är transsexuell och så är det klart att deras rättigheter ska vara viktiga och så också, men jag tänker ju med att de, alltså, det här blir svårt, för Miljöpartiet i allmänhet har en sån jävla annan syn på saker och ting. Men säg att Miljöpartiet skulle styra Sverige, då skulle inte jag vilja ha en muslimskt handikappad kvinna, inte muslimskt handikappad, utan en muslimsk kvinna som är handikappad, och en då transperson, typ en kille som är homosexuell fast egentligen är tjej eller vad det nu är. För de kan ju givetvis inte representera mig eller nästan någon i Sverige. Så jag förstår inte riktigt vad det är de försöker göra här, och om det är någon slags valfläsk de försöker.
Ja, men för vem?
Ja, men
och för hur många skulle det falla för
dem då? Ja, men hur många transpersoner har vi i Sverige? Jag vet inte, vi räknar högt, så att det är 100,000 transpersoner i Sverige. Det är fortfarande en väldigt liten del av väljarkåren. Jag vet inte om de medvetet försöker.
Ja, men jag drar lite parallellen också till det här, om vi tänker Vänsterpartiet, när vi ändå pratar om partier. Kommer ni ihåg det här när den här, och rätta om jag har fel nu, men jag för mig att hon heter Dinamarca eller något sånt i efternamn. Hon som ville, tyckte att hon skulle vara partiledare istället som kvinna och inte vit, för att det var ju så hemskt att Vänsterpartiet representeras av en vit medelålders man. Och det är lite samma sak där, att man ska, men det är fortfarande, det är som du säger, vilka ska det här då tilltala? Jag menar, min tanke, jag menar, om jag skulle vara politiker, jag ville försöka tilltala den stora massan, så många som möjligt av så många som möjligt, som liksom, de flesta är ju ändå, om man säger, liknande i sina tankesätt, kultur och så vidare och så. Det känns ju logiskt för mig i alla fall att det är väl de man ska rikta in sig på. Varför då sätta igång och rikta in sig på minoriteter hela tiden? Och de allra minsta minoriteterna också, såna här som inte säger, ja men jag är ingen cisman. Och frågar du 99% av Sveriges befolkning så har de som sagt ingen aning om vad cisman ens är för någonting.
Jag tror att alla på något vis, det är jättebra att alla representeras. Alltså att det finns folk som kan föra transsexuella personers frågor i riksdag och så vidare. Mm. Men alltså att man liksom nischar det så där extremt liksom, och liksom att man i princip säger att nej, men vi kan inte ha två män här med muskler och som är manliga för att de skulle göra ett dåligt jobb. Jag tycker personligen, alltså hade jag vart den som var med och bestämde, så hade jag liksom den personen som representerar partiet bäst liksom, i alla frågor. Sen skiter väl jag liksom om det är en man som identifierar sig med en stol eller vad det är för någonting. Jag menar, det viktiga är väl ändå att personen liksom representerar partiet på ett rätt och riktigt sätt.
Ja, absolut. Och jag menar, det är lätt att sitta här och raljera givetvis. Och jag menar, jag ser absolut problemet att det finns liksom minoriteter i Sverige vars talan inte förs och sådär. Och det är såklart det är jävligt viktigt. Men vi får inte få ett minoritetsförtryck här där en ytterst liten klick av befolkningens problem lyfts upp och blir agendasättande. Jag menar, vi har till exempel pensionärer som fanns svälter. När ska vi prata om dem? När ska man sätta en pensionär då? Kunde det ju vara viktigare att sätta än någon... Ja, vad det nu är man väljer att sätta. Det här är ju bara en mediegrej liksom. Sånt här lyfts upp i media och på Twitter som något jävligt viktigt. Men det påverkar ju inte folks dagliga liv någonting nästan.
Nej, och det jag tycker är intressant. Men det får man ju aldrig veta. Alltså, vi har ju varit inne i den här diskussionen, du och jag, Konrad, om andra människor och hur de tänker. De som inte redan tänker som vi tänker. Och det är svårt för mig att förstå som har tänkt som jag tänker. Så länge jag kommer ihåg. Och då såna här med, alltså, och förstå då vad vanliga människor som går in på Aftonbladet eller valfri sida och läser såna här saker. Hur tänker de då?
Ja, man vet ju inte, för att jag menar, Aftonbladet är öppna med det att de ska ju agendasättande journalistik. Det vill säga att de ska ju bestämma vad folk ska bry sig om. Och med tillräckligt mycket tjat om sånt här så börjar väl kanske folk uppfatta det som ett riktigt problem och missa då. Alltså snacka om att inte se skogen för alla träd. Man fokuserar på... Men givetvis är det jättejobbigt om man är transsexuell, säger vi, och upplever ett förtryck. Det, som sagt, det är ju skitsynd, men det finns faktiskt... Man måste prioritera lite och det finns viktigare frågor att ta tag i. Och när vi har löst dem, då tar vi nästa fråga, sen tar vi nästa fråga, sen tar vi nästa fråga.
Liksom. Ja, men som sagt, det här är ju en minoritetsgrupp. Och säg att det är en transsexuell 14-åring som går... på högstadiet och känner sig utstött och inte passar in och så vidare. Ska det verkligen vara någonting som är hela tiden på riksnivå över hela landet? Eller ska det vara ett problem som den där skolan, den där kommunen pratar om och tar upp och tar hand om liksom? Ska verkligen alla dras in då, att alla måste då representeras då av en person som är en av de här extremminoriteten som inte jag eller... största delen av Sveriges befolkning ens kan identifiera oss med och kan inte förstå den här situationen de är i, eftersom för oss är det ju ganska naturligt, ja men jag är en man, jag föddes till det, punkt slut liksom.
Alltså jag tror att, alltså sist jag kollade så fanns det någonting som heter RFSU,
jo,
Riksförbundet för sexuellt upplysande, sexuell upplysning, vad det nu är för någonting. Alltså hade jag varit 14 år transsexuell och känt mig osäker, och för det tror jag säkert att man gör liksom som transsexuell ung man eller kvinna och liksom inte riktigt veta vart hormonerna är på väg någonstans och så vidare, men då hade jag kanske tagit kontakt med dem. Alltså sökt sig till rätt forum. Jag tror att man måste ändå vara ödmjuk och förstå alla människor har sina egna problem och sina egna agendor. Men det är precis som Konrad säger, att man måste faktiskt också prioritera någonstans. Att vi kan inte börja och skrapa lite färg i botten på huset, utan vi börjar uppifrån och ner. Liksom.
Och sen har vi ju lagar, man får inte diskriminera folk på grund av någonting. Den lagen finns ju redan.
Oss kan man ju diskriminera mycket.
Jo, precis, egentligen är det så. Vad tror ni att snittmuslimen tycker om en transsexuell person? Tror ni att de är diskriminerande eller tror ni att de är väldigt förstående och förlåtande att han föddes som kvinna men egentligen vill vara man? Och
det beror på om han är under 10.
Det är intressant att se den personen som sitter och dels pratar mycket om transsexuellas rättigheter och så vidare och brinner verkligen för det, och samtidigt brinner väldigt mycket för muslimernas rätt till att ge uttryck i samhället. Vi ska se då om det här får fortsätta. Ska vi se om 50 år hur den där personen känner. Då blir det dags att välja sida, kan jag ju säga. Ja, men om vi går vidare nu, var det islam och så går vi vidare till invandring också. Det här är ämnet som vi aldrig diskuterar i Radio Länsman. Nej. Ansvarslös invandringspolitik bringar inte bara skyhöga kostnader och kulturkrockar. Här ska vi se. Det konstanta flödet av nya världsmedborgare till Sverige, det bringar ju inte bara kebab och rapvideor om att utsätta Sverigedemokrater för våld. Nej. Länge trodde man att tuberkulos var utrotat i Sverige. Men nu ser man att trenden är på uppåtgående igen då, med, som det är än så länge då, 600 fall per år. Mm. Och överläkare Lars-Olof Larsson anser att det är väldigt klokt att lägga vården där många med sjukdomen finns. Mm. Och, mina herrar, var väljer de att lägga vården, tror ni?
Ja, men tänk på att det här beror på då svenskars förändrade resvanor, så måste de ha lagt det här någon slags överklassort där folk reser mycket. Eller kan det vara så att det är Angered i Göteborg?
Det kan ju faktiskt vara så, och det är ju faktiskt så att det är invandratäta Angered, ja. Mm. Och då vill jag egentligen börja här och läsa för er lite grann. Mm. För att det är ju mycket möjligt att det är så att det är en del av lyssnare som inte är helt säkra på vad tuberkulos är. Så lyssna på det här. Tuberkulos sprids genom luften från människa till människa. Den som har TBC i lungorna och tuberkelbakterier i sina upphostningar kan sprida bakterierna. Om en person med lungtuberkulos som har tuberkelbakterier i sina upphostningar hostar eller nyser, sprids små droppar som innehåller tuberkelbakterier. Dropparna håller sig svävande i luften en stund och kan då andas in av andra personer som får ner dem i lungorna. Man kan bli sjuk ganska snart efter man har blivit smittad, men tuberkelbakterierna kan också finnas vilande i kroppen under många år innan de börjar växa till och man blir sjuk. Bakterierna kan angripa alla organ i kroppen, men det är vanligast att de orsakar sjukdom i lungorna, smärtor i bröstkorgen och blod i upphostningar. Och det här, om vi tänker allting som invandringen har bringat, för det här, hur man än vrider och vänder på det, så är ju det här tack vare våra väldigt öppna gränser. Mm. Så hur känner ni? Tycker ni inte det här känns ganska skrämmande, att det är någonting som är på väg upp igen?
Ja, men det här du sa innan, att man trodde att tuberkulos var utrotat i Sverige, det var ju utrotat. Det fanns ju ingen tuberkulos i Sverige, givetvis. Och det här är ingen, alltså tuberkulos, det tänker jag, det är en sån grej som hör till liksom 1850-talet. Gick bönderna runt och fick tuberkulos och dog som flugor liksom. Och det här är fan inget man leker med. Och säkert som du säger, med det smittas ju ganska lätt. Tänker du fullsatt liksom spårvagnen eller tunnelbanetåg när någon har det där?
Mian från Angered.
Ja, men precis. Och vad fan, det
är ju... Åk aldrig den igen.
Nej, jag tycker det är skitobehagligt. Och igen då, nu när vi ska låtsas om att det här har med resvanor att göra. Nu har inte jag i sig inte läst det, men det var ju så med Vägglöss. Jag tänker att om man inte säger som det är, ja, det här har med invandring att göra. Vem är det vi hjälper med det då? Vi hjälper ju inte invandrarna, för att invandrarna själva hade ju behövt veta att ja, men det beror på detta, så man vet vad man ska sätta in sina åtgärder.
Och hur svårt är det egentligen? Sätt upp en kontroll när de kommer hit. Mm. Alltså, du är... alltså, att man... jag vet inte, lagstadga. Du måste göra en hälsokontroll. Mm. Är du sjuk så får vi hjälpa dig. Så att du inte kan i din tur liksom smitta vidare.
Ja, men precis.
Jag menar, svårare än så är det väl inte. Mm. Det, alltså, man undrar ju ibland liksom, hur fan kommer de hit? Och alltså, är det bara att ta flyget och kliva av och,
ja,
och gå till socialkontoret och begära lägenhet? Eller liksom, hur funkar det?
Ja, men just att det inte är någon kontroll. Eller? Jag,
nej,
tänker, ja, men jag tänker på Nya Zeeland, om jag inte minns fel. Där har de väl jättehårda krav. Mm. Du får väl i princip inte ta in liksom, har du en skinkmacka med dig? Du får inte ta med den.
Så är det i USA. Mm. Du måste deklarera om du är med i någon form av, jag tror det var ost och mjölk och sånt där. Mm. Alltså mejeriprodukter. Mm. Men överlag, alltså jag tycker väl, det är väl inte svårare än så att man helt enkelt gör en hälsokontroll på de som reser hit.
För
deras egen skull. För jag menar, det kan ju inte vara någon vidare att gå omkring med tuberkulos, kan man ju tycka. Det känns lite som pesten och spanska febern eller vad det nu var det heter.
Nu, jag blir väldigt talat oroad för mig själv. Fan, risken att jag ska få det, eller du ska få det, alla som rör sig bland folk här i Göteborg, eller i hela Sverige då, det är ju risken man blir smittad liksom.
Ja.
Och snacka om att det här kan sprida liksom ganska rejäla fördomar. Om så här, aha, invandrare går runt med en smitta liksom.
Det är ju inte rätt emot dem heller liksom. Nej. Alltså, alla, vi har möjligheter i det här landet att utrota den typen av liksom sjukdomar, ge oss de möjligheterna att göra det.
Och men det är ju helt omöjligt när man har det här konstanta inflödet av nya människor och ingen kontroll överhuvudtaget.
Det är därför man måste man måste på något vis införa någon form av, alltså, jag vet inte om man kan lagstifta om det, eller att man har liksom en kontroll helt enkelt när de kommer hit.
Mm.
Har du inte vistats i landet innan? Nej, nu är det så här att vi har tuberkulosutbrott här.
Mm.
Vi behöver kontrollera och se ifall du är smittad. Mm. Är du det så kommer du få sjukvård. Är du inte det så fine liksom.
Mm. Och jag läser det på Wikipedia att en viss sorts tuberkulos har alltså en dödlighet på 20% trots intensiv behandling.
Låter jättetrevligt.
Det är inte så jävla roligt att säga att någon vi känner skulle gå och dö i tuberkulos. Då hade man nog inte tänkt så mycket längre. Då hade man nog bara, nej men nu ska det liksom slås ihjäl bara.
Precis.
Alla som inte har ett svenskt efternamn. Nej, inte riktigt så. Men jag menar, det är ju så här riktig rasism sprids.
Precis, tyvärr. Och sen, alltså, jag tror också att de personerna som har nu tuberkulos kommer hit och liksom är smittade. Jag tror inte de själva vet om det. De kommer väl förmodligen från länder som inte har möjlighet att behandla tuberkulos.
Så och så kan det ju vara så att det är som det stod där också. Att det kan ligga kvar i flera år.
Ja.
Och sen kommer det fram.
Ja. Det är som klamydia.
Ja.
Fast värre.
Ja, fast, ja, men jag tänker bara innan vi avslutar. Det som jag sa lite, det här med vägglöss. Det är också en sån riktig gammal liksom 1800-tals grej. Och det kan jag nästan känna är... Alltså fy fan, att ha vägglöss, det är ju så riktigt, så jävla äckligt och det är så fruktansvärt svårt och dyrt att bli av med. Och det här sprider ju sig svinfort. Och där säger man ju verkligen att det här beror på svenskars nya resvanor. Och jag vet inte vad det är för nya resvanor som vi har fått med oss de sista 10 åren. Givetvis inga alls överhuvudtaget.
Svenskarna som åker ner till Syrien och plockar upp en AK-47.
Ja, precis. Ja,
det är den typen av de nya resvanorna som Bengt och Bertil.
När ni säger det här, då kan jag ju verkligen knyta ihop med nästa ämne som heter den nya synen på svenskar. Ni kanske hörde om den här svenska kvinnan hemmahörande i södra Sverige som greps på söndagen misstänkt för att ha försökt smuggla flera vapen, narkotika och granater på gränsen mellan Serbien och Ungern, skriver Nyheter 24. Enligt den serbiska tidningen Blick Online var hon på väg till Sverige. Enligt den serbiska tidningen Blick Online ska hon ha suttit på en buss på väg mot södra Sverige när hon greps av serbisk gränspolis. Åh, de har en ordentlig gränspolis då alltså. Ja, det är ni.
Men,
ja. I packningen fanns enligt tidningen bland annat 3 pistoler, 3 handgranater, flera lådor med ammunition, ljuddämpare, sprängämnen och tabletter. Kvinnan sitter nu frihetsberövad i Serbien. Mm. Det här är det jag är intresserad av att höra från er, vad ni tror att det här nya Sverige och alla dess nya medborgare, eller just det var bara en svenskar som reser mer. Men ja, vad det egentligen får för intryck på världen, och att om vi tänker framåt så här, vad är det för konsekvenser det här kan leda till om man tänker i form av handel, allianser och så vidare, allt eftersom den här bilden av Sverige och svenskar drastiskt förändras?
Jag tror att, alltså, vi som svenskar, jag tror att vi tycker eller tror väldigt högt om oss själva. Alltså, vi tror att folk ute i Europa och på andra sidan Atlanten tycker att vi är så himla duktiga och det ena och det tredje och det fjärde. Men alltså, jag tror att den bilden som vi lever i är redan raserad för länge sedan.
Absolut.
Alltså, för oss, jag har vänner på andra sidan Atlanten och de frågar liksom, hur går det med muslimerna? Mm. Hur går det med invandringen?
Mm.
Så det är ju, alltså, det här är ju, tyvärr, så här ser Sverige ut idag.
Mm.
Och återigen, jag är ändå väldigt noga med att jag är inte ute för att liksom måla upp individer eller vissa grupper, utan Den här kvinnan är förmodligen en flykting som kom ifrån när det var Balkankonflikten. Och har
flykting,
bott.
Ja.
Ja, ja. Vad vi nu ska kalla dem.
Ja.
Hon kom hit då under Balkankonflikten och har blivit svensk medborgare. Åberopat det här som Migrationsverket hade, att hon blir svensk medborgare helt enkelt. För att hon är en av kvotflyktingarna. Nu har det lugnat sig där nere och tillgången på vapen har ju generellt sett alltid varit lättare i öststater än i väststater. Och nu, jag vet inte, det som jag oftast tänker, det är liksom fan, vad ska de med granater till? Ja, vad ska de med automatvapen till? Alltså, vilken frisk människa sitter inne på granater hemma? Inte bara det att förmodligen har de ingen utbildning att använda dem.
Nej, det får vi nästan.
Och jag menar, i ärlighetens namn, vad händer om en sån detonerar in i en lägenhet? Vet de själva om riskerna och handskas med sprängmedel? Det är liksom ingenting att leka med.
Nej, och som du säger, vem sitter i en situation i Sverige och bara, dö, jag behöver lite granater och
tänka grejer.
Vad
ska de med det till? Liksom?
Och Norge sa väl för, minst inte detaljerna, men för inte så länge sedan att vi måste nog börja liksom bevaka gränsen mot Sverige mycket bättre. Det, och jag menar, hela EU kommer ju snart säga att nej, ni får inte vara med liksom. För att ni ger EU-pass till alla möjliga jävlar. Sen kan de åka runt i EU precis hur de vill, helt utan att vi kan ha koll på det.
Om jag inte minns fel så var det nog Danmark.
Ja, precis.
Ja, Danmark
var det, var det jag tänkte. Jag också för mig att det var danskarna som sa
det.
Och det är ju skitoansvarigt för oss. Nu gillar inte jag EU på något sätt, men nu är vi med i EU och då får vi försöka sköta oss. Och vi har ju blivit en sån jävla liksom genväg in till hela EU och hela Schengenavtalet. Och det sabbar ju för alla andra länder som försöker ha kontroll på sina gränser.
Det blir som en buffertzon liksom. Att, det är lätt att liksom få medborgarskap eller vad det nu är de söker här. Men återigen, tillbaka till frågan. Alltså jag är djupt oroad om det finns privatpersoner i det här landet som springer omkring med granater. På grund av att alltså, det är ju tunga vapen. Mm. Det är ju inga ärtpistoler de använder. Och framförallt, hur påverkar det här vanligt folk? För det är ju de jag tänker på. De vanliga människorna. Mm. Alltså de som går till jobbet klockan 7. Dricker sitt svarta kaffe. Och nu låter jag som en riktig göteborgare, förstår jag. Men ärligt talat, det är de här gubbarna och tanterna som fan har byggt vårt land. Alltså det är det här vi ser håller på att raseras. Folk flydde från Balkan av en anledning. Och ta fan inte den anledningen hit.
Nej, precis.
Håll den där nere då liksom. Men ta inte hit problemet.
Nej.
Ja, det är verkligen hemskt. Jag tänkte att vi skulle ta lite reklam nu och sen är vi tillbaka igen.
För att Exponerat ska exponera mera, donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med Exponerat.
Ja, nu måste jag säga att det inte bara blir lite tragiskt utan väldigt tragiskt. Det här var verkligen inget roligt att läsa, men alltså, när jag såg det här så kom jag att tänka på, ni har ju inte missat det här, alltså Norge och hur det gick ut där med våldtäkterna, överfallsvåldtäkter, icke-västliga invandrare och så vidare. Det här är ju, kan man knyta ihop med det, ämnet heter då Från Pakistan till Norge dödar sin dotter. Det här är, jag ska läsa lite en bit av det här och det, ja. I oktober 2010 avled den 1 år och 9 månader gamla dottern till en 28-årig kvinna från Pakistan som är bosatt i Norge. I oktober 2011 erkände kvinnan att hon själv hade tryckt ned flickans huvud i den vattenfyllda baljan. Nu står kvinnan åtalad för att i samförstånd med en 35-årig man ha misshandlat och dödat sin dotter. Kvinnan hade ett förhållande med 35-åringen som också kommer från Pakistan. Enligt åtalet har kvinnan, uppmuntrad av mannen, utsatt sin dotter för en rad övergrepp. Hon ska bland annat ha slagit flickan, tvingat henne att äta chilipulver och hålla sig vaken samt duschat henne i kallt vatten. Övergreppen ska ha varit ett led i flickans uppfostran. De tortyrliknande bestraffningarna kulminerade i incidenten med baljan som kostade flickan livet. Under huvudförhandlingen som just nu pågår i Oslo tingsrätt har kvinnan berättat att det var mannen som övertygade henne om att det var nödvändigt att bestraffa flickan. Jag måste kräva respekt av henne, annars skulle hon växa upp och bli en typisk norska som ber om att bli våldtagen, sa kvinnan enligt Osloby.
Wow.
Ja, det här var jävligt tungt.
Av allt man kan reagera på här så är ju en grej i alla fall att hon säger ju att, att norska kvinnor ber om att bli våldtagna.
Mm. Ja, men det är ju det här, alltså just ja, egentligen här kan man ju dra parallellen till Sverige också och svenska kvinnor och så. Och invandrares syn på svenska, inte alla, men... Många invandrare syn
men,
på...
Men alltså, vad är det som krävs? Krävs det att de virar in sig i mammas gardiner för att de ska få vara i fred?
Mm.
Alltså, vi har i det här landet och förmodligen i Norge också en syn på att kvinnor och män ska vara lika. Och om en tjej väljer att på sig kort klänning och pumps alltså och klä sig utmanande så är det väl upp till henne. Det är väl ingen invit för någon.
Nej.
Och kan inte en person hålla sina juveler i byxorna på grund av det, då är det ju knappast det är ju inte kvinnans problem. Nej. Det är ju mannens problem. Det är ju han som har problem med sitt liksom sätt att se på tjejer.
Men...
Och framförallt det, för att komma tillbaka till det, vem fan uppfostrar en ett och ett halvåring med stryk.
Det går ju inte att uppfostra en ettåring.
De kan ju inte ens prata.
Nej, de fattar väl ingenting i en ettåring.
Precis, där är det bara mamma, boom.
Ja, och mata med chill. Men jag menar, han måste ju vara psykiskt sjuk liksom.
Självklart.
Hur religiös man än är och hur förvriden man har blivit av någon religion liksom. Vi får anta vilken religion detta var. Så här gör man ju liksom inte. Det här är ju inte mänskligt överhuvudtaget.
Nej.
Och vad är det för jävla mamma som går med på detta? Det är ju nästan ännu värre kan jag tycka.
Ja, alltså det...
Du vill bara dra därifrån på något sätt.
Gå med på detta, det var ju hon som gjorde det.
Ja, men det var väl han som...
Ja, men uppmuntrad av han.
Ja. Om han då uppviglar till det här, så bägge två tycker jag ska bestraffas med lika typ av straff. Och jag hoppas verkligen att de blir alltså riktigt bestraffade.
Ja, utvisade direkt tycker jag.
Ja, alltså, och det här handlar, tycker inte jag handlar om överhuvudtaget var du kommer ifrån.
Nej,
utan slår du ett barn, då ska du fan med få betala för det. Punkt, slut. Nu säger jag det återigen. Jag är väldigt mycket för det med punkt, slut. Nej, men framförallt, alltså, man kan ju undra då. Som hon säger att hon kräver respekt. Vilken typ, alltså är det ett skräckherravälde man vill att ens barn ska leva upp i? Eller är det liksom ett gemensamt förstånd liksom, med riktig respekt? Ja. Inte en respekt som du tar, utan en respekt som du faktiskt förtjänar.
Men jag bara undrar om det där är någon slags liksom, språkförväxling. Att vi i Sverige skiljer på rädsla och respekt. Det är ju två helt olika saker. Respekt är något fint och bra. Det har man för folk man respekterar. Liksom, på riktigt.
Absolut.
Vänner och kanske föräldrar och sådär. Medan det verkar, som jag har förstått, det är nästan uteslutande invandrargrupper menar att det är samma sak som rädsla. Du ska visa respekt, liksom, annars nitar jag dig.
Precis.
Om det kan vara att de kanske har samma ord för båda sakerna.
Ja, men då att de tror att det är någonting som fortsätter vidare sen. Liksom just det här med respekt i den meningen. När det handlar om hot i princip. Mm. Eller alltså en väldigt olustig situation och så. Att det på något sätt uppfostrar på ett bra sätt. Och att man respekterar. För alltså jag kan igen tänka tillbaka till hur min morfar var till exempel. Suraste gubben i Sverige. Och jag som, alltså han var ju lite så här att han var, eller lite, väldigt arg, väldigt bestämd och att du ska ha respekt och du ska bla 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 och vara väldigt, väldigt hård. Men det är ju inte så att jag respekterade. Det gjorde jag inte. Jag var rädd för han. Och jag hatade han i princip. Ja, men det var ju de resultaten det blir.
Mm.
Och jag förstår inte hur det kan vara något positivt då, att man inte kan inse att, jag menar, vill man lära någon någonting, då ska man ju framföra det på ett bra, ett snällt och uppfostra på ett bra sätt. Sådär. Det här är ju, jag vet inte om det är extra mycket för att jag nyligen har blivit pappa själv. Och att man, alltså det känns så fruktansvärt så det går inte ens att beskriva verkligen.
Absolut. Och sen framförallt, alltså någonting som jag kan kanske själv relatera till, det är det här att blir du hårt hållen så gör du oftast uppror. Alltså emot dina föräldrar, eller om det nu är morfar eller vem det nu är. Alltså det har oftast en motsatt effekt, det här med hot och våld. Nu har jag världens underbaraste liksom barndom själv, men just att alltså det ofta slår bak ut förr eller senare när då personen i frågan är barnet blir vuxet nog att göra en revolt.
Det är ju skillnaden mellan respekt och rädsla liksom, att om man är rädd för tar man ju, har man en chans att sätta dit den jäveln så tar man ju den liksom. Medan någon du respekterar är ju helt tvärtom.
Men nu vet du inte om det här är muslimer det gäller, men man kan ju kanske misstänka det. Och om så är fallet, jag menar, jag tror, jag skulle
men vad nästa... skulle det kunna vara annars om man
ja,
säger
jo, jag vet, men,
det måste ju vara
jo, men jag skulle säga det
kan alltså, vara buddhist.
Jo, men att jag tror nu säger jag det här och det, jag hoppas inte det är hets mot folkgrupp. Nej, men jag säger det att jag tror ju att islam, många människor hålls i islam på grund av rädsla. Helt enkelt. Och att de inte ifrågasätter eller någonting sånt på grund av rädsla. Kan man egentligen dra parallellen till kristendom förr i tiden också? Att ja, men det var en rädsla för vad händer om jag inte står på Guds sida och så vidare. Jo, men att det är en extrem rädsla och det här är någonting som skapas ända från barnsben. Uppenbarligen här.
Ibland kan man faktiskt hoppas att muslimerna har helt rätt och att det finns en muslimsk gud. För då lär de här jävlarna få sitt straff.
De lär få smaka.
Ja, att det finns ingen gud som skulle tycka det är okej att dränka din ettåriga dotter. Liksom. Det måste ju vara bland det värsta man kan göra.
Men det är exakt, jag kommer ihåg ett fall här i de krokarna kring Göteborg. Det var ett par år sedan, det var någon alkoholiserad herre och en mamma som slog ihjäl sin, han var adopterad tror jag han var. Ja, Bobby, precis.
Men de var väl svenska och de var oreligiösa?
Ja, oreligiösa. Det där var nog bara ren misshandel, dåliga förhållanden. Liksom. Men åter där, alltså jag tror att det är inte bara religiös företeelse, utan det händer även liksom vanligt folk. Som är, jag tror att det krävs en viss person. Alltså du är psykiskt sjuk på något vis för att du ska kunna göra... Det är exakt samma som att slå en valp. Eller det, jag menar, slå djur överhuvudtaget ute på stan liksom. Hemma också för den delen.
Ja, men så hade vi även de här, var det de kristna afrikaner var det väl som hade torterat sin unge.
Ja, just det.
Så det finns det alla möjliga vinklar
men,
på det.
Men det är nog, alltså det finns nog en kulturdel. Jag menar, det vet man ju bara i, om man kollar på lite sån här hiphop-filmer om vi ska kalla dem för det. Alltså just det här att eller man stand-up-komiker till exempel som är mörkhyad, alltså afroamerikaner, att där är det lite en kultur att man får stryka morsan liksom. Medan vita är så här, nej, det då anmäler jag det liksom. Och det kanske är så där också, alltså i det är vanligare kanske inom islam, att man faktiskt uppfostrar fysiskt mer än att liksom man har en argumentation och att ungen får säga emot. Det tror jag inte händer.
Sen tycker jag man kan säga fan objektivt att det är olika kulturer är olika bra utvecklare. Och givetvis de bra, där slår man ju inte sina barn och undviker våld. I Sverige är ett bra exempel. Liksom. Vi säger att vi är så mesiga, säger man alltid. Det tycker jag bara är skitsnack. Vi har lärt oss att man pratar om saker och ting. Liksom. Man står inte och gapar och skriker på varandra. Och sen kan jag också förstå, nu försvarar jag inte detta på något sätt, men ett problem man måste ta tag i är att om du är uppvuxen i en kultur där du får slå din unge mer eller mindre, så är det ju givetvis väldigt svårt att bara ändra hela din uppfostringssyn så fort du kommer till Sverige. Men det här måste man ju ta tag i och säga att hör du, nu var det Sverige, minsta lilla som en lavett så åker du fan in i finkan. Precis. Och du kommer göra det direkt och det är bara att anpassa det, eller så har vi bussen gå tillbaka här liksom. Det är bara att hoppa på igen.
Sen är det nog också så här att det kanske är vanligare just som du säger i kulturer då som är lite efter om du ska kalla det för det. Men det, alltså vi i Sverige, vi har ju liksom blivit döpta genom eld. Jag menar, det är bara att kolla på våra mor- och farföräldrar, de åkte säkerligen på en hel del stryk av mamma och pappa liksom. Och sen kom det en lag som sa att man får inte slå barn och den får du faktiskt leva efter. Är du liksom inte beredd att göra det? Nej. Jag är ledsen. Då får du antingen ta straff eller så är det bara första bästa plan hem. Hej då.
Och så här har det ju spårat i Sverige kan jag ju tycka där folk som åker dit för att de tar tag i sin unge hårt. Jag menar, barn fattar inte riktigt resonemang och sådär. Ibland får man ta tag i dem och bara, nu får du fan skärpa till dig. Men det är ju något helt annat än att liksom slå sina
absolut
barn. Det finns en jävla skillnad där.
Tillrättavisning. Men det är som den han som ni hade som gäst där för ett tag sedan som jobbade som lärare i USA. Han sa ju, han sa ju en väldigt, väldigt bra sak. Och det är ju liksom att jag tror att skolan har en väldigt stor del i detta. Nu, inte just nu, nu är det en ett och ett halvt åring. Men jag tänker när de blir lite äldre att det faktiskt, att det borde, alltså lärare borde ha lite större auktoritet än vad som är idag. Liksom.
Ja, absolut. Det har de väl ingen alls.
Och framförallt liksom, att man liksom kan bara ta en unge och shota ut den. Ja. Hej då, du är inte välkommen. Liksom.
Kom tillbaka om en vecka. Liksom.
Precis.
Och ringa föräldrarna.
Ja, exakt. Ringa föräldrarna, dra in det här. Och framförallt att också föräldrarna verkligen prata med barnet liksom. Nu är det, alltså, som sagt, hon var 1 år och 9 månader, så hon har ju inte ens kunnat prata för sig själv eller försvara sig heller för den delen. För det, men det är återigen som jag tror att det här vi pratar om psykiskt sjuka människor. Ja, jag menar, det har vi överallt.
Ja, det är väldigt tragiskt. Och jag tänkte ta lite kort här också, det här sista ämnet. Tiden börjar rinna ut här, men det är också tragiskt, och det handlar om en väldigt tragisk människa. Jag talar om herr Asylslott Karlsson.
Just det.
Ja, och hans asylboende i Kaos. Det är väl så att höra på er också att ni även inte har missat det här jättebråket i ett av Bert Karlssons asylboenden i Filipstad. Där ett 50-tal invandrade adelsmän gjorde kaos med varandra. Men snacka om att den här herr Asylslott Karlsson verkligen slog huvudet på spiken den här gången. Med det här då, jag får ta det här citatet. Det här handlar om olika nationaliteter och religiösa motsättningar. De kan inte hålla sams i Syrien eller resten av världen. Så varför skulle de hålla sams här? Jag har tidigare sagt att det inte går att blanda olika nationaliteter, förklarar Bert Karlsson för Värmlands Folkblad.
Men det är klart det är så.
Det är självklart att det är så.
Det är ju inte fördomsfullt på något sätt. Liksom,
Nej, men just det här med att blanda muslimer och kristna syrier, det är ju ett recept för katastrof. Och det är inte bara ett recept för katastrof på hans asylboenden och asylslott, utan det är i hela Sverige. Och det här har vi sett vad som händer då, för att inte tala om i, om det inte var Södertälje jag har för mig, där till och med, om man säger, kvinnor faller i mellan stolarna så att säga, eller blir attackerade när de kastade stenar på muslimska kvinnor med slöjor till exempel. Och det var väl med all säkerhet då, gissar jag, kristna syrier då. Att det, ja, men det är klart, det går ju från båda hållen, det är inte bara syrierna som håller på. Så att det blir ju katastrof helt enkelt där.
Och det här har man ju sett tidigare också. Det var exakt samma, för att återgå till det här med Balkankonflikten. Det var exakt samma här när du hade serber och då flyende kroater och slovaker, bosnier. Alla de här, alltså splittringarna i folkgrupp, alltså de var ju luven på varandra allihopa där nere. Och sen helt plötsligt, då kommer de hit och så sätter vi dem grannar med varandra i samma trappor. Det tror fan att det blir problem. Och exakt, tog det liksom Bert Karlsson så här lång tid att lista ut det här?
Nej, men grejen är att jag måste säga att jag vill gå in lite försvar för Bert Karlsson faktiskt, för att han är en affärsman, inget mer. Han har full ingen moral överhuvudtaget. Han vill tjäna mycket pengar. Och jag menar, asylboende, det är där, det är liksom den nya, det är guldålder nu liksom. Det är bara att hova in hur mycket pengar som helst. Och han skiter fullständigt i moral och sånt. Han är ju en svikare, kan man ju tycka, men lika mycket som alla andra som tjänar pengar på flyktingindustrin. Och jag skulle visa att Bert Karlsson är väl, han vet ju säkert mer än de flesta andra, men tänker hans historia liksom i Ny Demokrati och allt sånt här.
Absolut. Men att han då har tagit det här steget, och jag har läst runt en hel del nu när det har skrivits mycket om det här som har hänt, och ett ord som är väldigt återkommande när det gäller Bert Karlsson, det är landsförrädare.
Ja, absolut. Precis, men, som alla andra.
Men alltså, det som Konrad säger här, alltså han är en affärsman. Och en affärsman har ju absolut, alltså ska du vara en framgångsrik sådan, så behöver du ju liksom lägga moral och allting åt sidan. Ja, för att den enda guden du har, det är ju pengar liksom. Alltså jag tycker han är ju, och det är ju inte bara, det ska vi säga, det är ju inte bara Bert, utan det är ju en hel drös med de här, om jag nu får säga det själv, vita, tjocka, medelålders männen som tjänar för jävla mycket pengar på våran invandring. För ibland när politiker står och pratar om, då låter det precis som att nej, det kostar ingenting, och det är så synd, vi måste ha dem, och det är så synd om dem. Men alltså, om Vänsterpartiet någon gång, eller Miljöpartiet, eller allihopa av de här 7 partierna skulle liksom gå ut och faktiskt, vilka är det som blir rika på det här? Jo, det är ett fåtal vita, tjocka män som blir riktigt, riktigt rika på detta. Absolut.
Alltså nu tänker jag bara säga en sak, att du kommer bli anmäld nu. Jag kommer ringa DO.
Ja, för rasism.
Rasism. Oj, du håller på. Du pratar om tjocka vita män. Nu känner jag mig väldigt obekväm här. Så nu jävlar. Nu,
ja, men du får anmäla oss själva då.
Jag får anmäla mig själv för mitt uttalande.
Ja, det får du göra. Ja, fortsätt.
Nej, men helt enkelt. Det är ju så här. Och man måste se problemet i det. Jag tror inte att du ser ju inte ett demonstrationståg där det står feminister och propsar för att vi ska stoppa mer pengar i fickan på Bert.
Nej.
Det är ju aldrig någonting sånt, utan det är ju det som är kontentan av det liksom. Det är det som är resultatet av våran invandringspolitik.
Men jag tycker det är skumt att Bert Karlsson har klarat sig hyfsat helskinnad. För det var inte så länge sedan han liksom tjänade pengar på Ultima Thule och släppte deras musik. Och nu bara kör han asylboenden. Är det ingen journalist som vill plocka upp den här som man skulle kunna uppfatta som en viss dubbelmoral, skulle jag nästan kunna känna. Och visst, han har blivit ganska påhoppad sådär. Men efter en demokrati så tycker jag han verkar bara försvunnit. Och sen blir han så inbjuden igen i värmen. Han ser ju ut som jury i massa sådana idolprogram och sån skit. Och jag vet inte varför han kommer undan faktiskt.
Han är ju ändå på något plan folkkär, antar jag. Jag menar, det har väl med... Men en ny demokrati var ju så att de var ganska... Ja, men plojade lite, hade roligt och gjorde roliga grejer och var lite lustiga och så vidare och framhävdes mycket så och så vidare. Så att, jag menar, och han har hängt med så länge och så vidare, så han är nog någonstans lite folkkär och så. Men det är ju synd att folk har den synen av han, för att egentligen så är han ju bara ett praktarsel. Ja. Ja. För det är han är.
Eller affärsman vill jag
gärna. Affärsman skulle jag nog
kunna. Praktarsel, affärsman. Ja.
Men alltså, jag kommer själv ihåg Nydemokrati. Jag var själv på ett av deras möten som... Alltså? Ja, helt ofrivilligt faktiskt.
Aha, okay.
Jag ville mest bara gå på marknad. Men det var farsan som släppade med mig.
Mm.
Och jag kommer ihåg hur Bert Karlsson och Ian Wachtmeister håller på att stapla backar. Ja, det, och det var liksom det ena och det tredje. Och det funkar ju i folkhemmen liksom.
Ja, skitsmart att ingen har tagit efter det, tycker
jag. Ja, det är absolut. Och de vann för att de tilltalade de kanske vindarna som drog lite där, och sen samtidigt att det var enkelt. Det var liksom inte politiskt överförmynderi liksom, att man drog sig med svåra ord och så vidare, utan det var liksom precis, folkligt och enkelt att förstå. Men återigen, som Konrad säger, alltså, han har ju ingen moral. Alltså, det är ju där, ska du vara framgångsrik för affärsband, så då får du lägga din själ. Alltså, sälj den till djävulen och sen så kör vi liksom. Vi ska tjäna dollar.
Och djävulen är Migrationsverket.
Ja. Jo, men alltså, precis. Men alltså, nästan hellre ingen moral än den här jävla dubbelmoralen som så många, som till exempel Ullenhag har liksom. Som har sån sjuk
dubbelmoral. Jag ska citera Jakob Lilla Ullenhag.
Skulle du fråga Bert Karlsson så skulle han vara helt ärlig med bara, jag skiter i vilket, bara tjäna pengar. Och fan, absolut, hellre det än det här jävla påklistrade tramset där man bryr sig så jävla mycket om folk medan man bor så extremt segregerat själv då, som liksom alla de här mediedebattörerna och de här svinen.
Precis, en rakt framhet är nog någonting som jag saknar i. Alltså, och jag hade inte haft något problem om Bert gick ut och bara, ärligt talat, jag gör det här för att tjäna pengar. Jag gör inte det här för att hjälpa någon folk. För jag skiter fullständigt i dem. Mig är de pengar liksom.
Och då vill jag säga att vi gör det här ärligt talat för att hjälpa människor. Och för att göra Sverige till ett bättre land.
Absolut.
Och med de orden så måste jag faktiskt runda av dagens
program. Okej.
Okay. Ja, nu tiden går fort när man har roligt och inte så roligt som vi har haft.
Men då tackar vi Sam. Grymt trevligt och hoppas vi ser inte allt för
länge. Ja, tack så mycket. Och jätteroligt att få vara med. Ja. Jag har faktiskt längtat efter det här, så att, det var jättekul.
Jag bokar in något nästa datum.
Ja, tack.
Då säger vi tack och bock för idag.
Ja,
vi hörs nästa gång. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.